Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vad händer på bussen, Omar?
Well, I was on the way here and crossing the street, and then a girl tapped me, or someone tapped me on the back. Then I turned around, and I was like, oh fuck, what's going to happen now? And yeah, there is this girl. She asked me if I'm Omar Makram, and from Sista Måltid, and she was like, I love your pod.
Bullshit, det har inte hänt.
What are you talking about? You don't believe that a woman can love our pod? Eller?
Oh, is it Omar Makram? Det har inte hänt.
What the fuck? Mustafa saw the girl moving.
Ja, men var Mustafa där också?
Nu när du säger Omar, jag såg inte henne.
What the fuck? I pointed out to her. Anyways, it has happened. And she turns out that she's actually from Lebanon, and she's saying that actually the pod also helps her with her Swedish and stuff. And she works at, should I say where she works?
Say det, jag blippar bort det.
Okay, it's she, I think it's called. And she said that actually it's also very relevant from that perspective, you know, the cultural aspect and how you're interacting with Swedish culture in this way and
but
so on.
Hon menar att vi är i krig med svensk kultur, eller vadå?
How we interact. Because we are, though.
Varför har du solglasögon inomhus, Mustafa?
Jag har opererat ögat.
Just det.
Jag har en ögonsjukdom som heter keratokonus.
Is this an Afghani thing?
Nej, alltså grejen är att man vet faktiskt inte ursprunget i sjukdomen. Man vet väldigt lite om det.
Probably Iran.
Men det som händer är att hornhinnan förtunnas.
Shit.
Och så blir den så toppig som man ser dåligt. Jag gjorde samma operation i vänster öga för typ 7 år sedan. Men nu hittade de en försämring i höger ögat. Så jag fick gå och fick en akuttid. Mm. Och så gjorde de det. Men alltså, det är rätt coolt. Det fick mig fundera på ändå hur långt vi människor har kommit. Alltså, så jag ligger på operationsspår. Jag får lokalbedövning. Så jag är helt med i matchen. Men, så de, och jag ser i lilla spegeln hur de skrapar bort de yttersta cellerna från hornhinnan. Alltså, de skrapar bokstavligen bort det.
Damn.
Jag känner ingenting för jag har lokalbedövning. Sen häller de i någon så här E-vitamin i 30 minuter, var tionde minut. Och sen lite ljusbehandling. Så det som händer är att det blir ett sår i hornhinnan, alltså ett öppet sår. Och de här vitaminerna ska då liksom läka det. Och smärtan sen under kvällen, det är från en annan planet. Alltså jag hade ju det för 7 år sedan. Det var det vidrigaste jag varit med. För nu vet, ögonen har ju de värsta smärtreceptorerna i kroppen. Mm. Så jag fick morfin för smärtan. Och det heter Oxynorm. Och det är typ cancerpatienter som får utskrivet. Det är vid extrem smärta. Och när jag fick det så tänkte jag, morfin, afghan, det är liksom ett av de bäst arrangerade äktenskapen man kan tänka sig. Så jag var liksom...
Getting back to my cultural roots.
Jag såg fram emot det här. Men den där jäveln vände sig mot mig. Jag mådde illa. Fruktansvärt illa. Min tjej var helt fantastisk. Tog hand om mig under 2 dagar och lagade mat och omplåstrade mig på alla olika sätt.
Vad blev det för mat?
Hon gjorde så här laxtandoori med ris. Mm. Och jag tog 2 tuggor och bara, jag måste gå iväg på toan. Och så spydde jag upp allting.
Aj,
alltså jag spydde så mycket så att hon sa till mig att hon såg typ mina revben under den kvällen. Så fort jag drack någonting så spydde jag upp det. Och det fick mig att inse att jag är inte bara kulturellt assimilerat svensk, jag är också fysiskt assimilerat.
Du tolererar inte morfin.
Nej, mina afghanska rötter är helt borta ur mig.
Poor Yomsa. But I had the same thing when I did the laser operation. Well, it was similar and they gave me morfin as well. And it's actually a really obehaglig känsla. When you're like, you have like lokal bedövning and they are really scraping in your eye. And you don't feel much, but it's also like very weird. And I was not able to see for like almost up to 2 weeks, but like the first few days I didn't see at all.
Gör man ett öga i taget då, eller?
No.
Båda both. Samtidigt?
Yeah, so I was just like, you know, and I could not like tolerate light at all, so it was like totally dark at home.
Det är samma här, jag är ljuskänslig, så det är därför jag... Det är som Larry David säger, det finns 2 sorters människor som har på sig solglasögon inomhus. Blind people and assholes.
Det är sant i och för sig. Vad hände med den här tjejen sen då?
Well, nothing.
Okej, okay, hon sa att hon gillar podden.
Yeah, she just said that yeah, she really appreciates it. And we talked a little bit Arabic as well. Well, very little. Mm-hmm. Since she's from Lebanon. But yeah, it made me. And by the way, this is not the first time to happen. Like the other day in the store, a guy came up to me also and said, like, "Omar Makram, huh? Jag älskar podden." Hanif is very skeptical. He's like, "It's not possible." Is it because it didn't happen to you, Hanif, or?
Det har faktiskt hänt en gång.
Vart var det?
Utanför polishuset vid Kungsholmen så var det någon som skrek på mig.
Skrek
man, han är fascist, jag som bara sa, vem fan är du? Du känner inte mig, men...
Han är fascist, sista måltiden, fuck you!
Jag har inget med dem att göra, jag är förordsnuten.
Okej, continue.
Men det har hänt andra grejer under veckan. Det har kommit lite datingförslag till mig.
Mm, okay.
Det är vänners vänner som hör av sig.
Datingförslag.
Alltså det är det människor som har hört av sig till mig och rekommenderas deras väninnor som är ett datingförslag.
This is like you've been waiting that Mustafa does that to you for a very long time.
Ja, men nu är det andra som gör det.
Är datingförslag ett annat ord för koppleri?
Nej, så det har varit någonting positivt. Jag antar att det
tar avstånd först. Ta avstånd.
Ja, jag självklart. Nu är det jag som pratar. Nu är det Hanif som pratar och jag tar avstånd från koppleri, sexism, objektifiering, prostitution.
Och dating.
Och jag får absolut inte skratta när vi pratar om dating. Det får man inte heller göra.
Jag fick det här mejlet ganska nyligen. Hej, sjukt bra podd. Swish kommer. Vi sitter här på kvällen och funderar, jag och väninnorna. I var och vartannat avsnitt hackar ni på Hanifs misslyckade datingliv. Även han själv. Vi här är eniga. Han är den av er som är mest attraktiv. Vad är problemet? Har han taskig personlighet? Har han dålig andedräkt och dålig humor? Vi behöver veta. Så jag svarade bara att det finns bara ett sätt att veta. Bjud ut honom på dejt.
Mm-hmm.
Har någon av dem...
Nu vet jag inte vem det är, men...
Jag ska inte säga namn.
Det är nog flera som har kommit. Det har inte blivit till någonting. För att sista 15 minuterna så har alla avbokat. Och sen så blir de sjuka, förkylda.
Jaså.
Jag vet inte vad det är.
Tänk om de vill träffa dig för att du har blivit den här farliga mannen som skrattar vid fel tillfällen. För det är väldigt gangster nu för tiden.
Fast det gjorde han inte.
Men det är din mediabild. Och du är känd från Aftonbladet numera. Så de blir så här, han är dangerous. Mm. He's dangerous för något han inte har gjort. Sen ångrar de sig kanske på slutet.
Mm.
Hur ska de presentera dig för sina föräldrar liksom?
Ja, det är ju diskussion. Alltså, från början när det var vänner som hade hört talas om podden, då var jag väldigt glad. Och det var kul att vi gör impact. Men igår så var jag träffa en kompis till mig, Henrik, som en kollega också, och sen även hans flickvän. Och hon sa till mig, hon hade lyssnat på våran Paolo-avsnitt 3 gånger. Och jag tänkte bara shit, vad fan är det som händer?
Mm.
Det
and she hated it?
Eller? Först så sa hon att hon, första gången hon lyssnade så var det ren och skär avsky.
Okay, I have to say something though. There is something really sick about almost masochistic and some sort of self-flagellation. If you listen to a pod that's like almost 3 hours, you hate it and you decide to listen to it 2 more times.
Fast hon har en poäng. Hon har en poäng. För jag noterar, eller vad jag har hört, så är det liksom framförallt många kvinnliga lyssnare har ju upplever samma sak. Det är många som reagerar att de känner avsmak, det är många som känner avsky. Men tänk att du inser att dina känslor inte är det sanningen, utan du tar dig tid att lyssna ytterligare en gång för att kunna på ett rationellt sätt försöka förstå det. Och sen tar det ytterligare en gång till. Det är väl ändå att ta ansvar om något.
Det påminner lite om alltså den här avskyn som många har uttryckt kring Paolo-samtalet. Det påminner lite om sån här kulturellt indoktrinerad avsky. Som att så här, vissa religioner kulturellt indoktrinerar folk att tycka det är äckligt med homosexualitet. Mm. Och så går folk runt och bara, åh vad äckligt med homosexualitet. Similar, tills de träffar en gay och bara, ej, vad fett skön person. Och sen blir det kognitiv dissonans i deras huvud och så måste de träffa personen igen. Och sen, så det blir en konflikt mellan den kulturella indoktrineringen och så här rationaliteten av det som faktiskt händer.
Har ni varit i duschen någon gång och sett en riktigt snygg kuk och tänkt så här, fan, de har en snygg kuk?
Nej. Just a second.
just pause.
Men vänta, det här är intressant. Mustafa, har du?
Vad fan? Ja, jag har faktiskt gjort det.
Vem står?
Nej, någon random snubbe. Men det var liksom...
What is a random guy doing in your show?
Inte min.
What are you doing in his show?
I ett omklädningsrum efter att man har liksom...
Mustafa, har du någonting att berätta för oss?
Nej. Jag bara säger så här...
Det är inget fel med det. Du får berätta.
Jag säger bara så här... Vanligtvis... Alltså jag har ju samma relation till penis här. Att jag tycker att det är äckligt. Alltså inte äckligt, men du vet. Min är fin såklart, men alla andras är... Men så stöter man på en väldigt fin... Och så bara, fan, den där, du vet...
Ja, men herregud, det är inget konstigt. Mänskliga kroppsdelar kan ha olika nivåer av estetik. Sen spelar det ingen roll vilket kön man attraherar av. Det går ju att säga så här, den här kuken var estetiskt icke-tilltalande.
Jag tar avstånd från det ni pratar om nu.
Men får jag bara säga... Jag gör det. När jag
tar avstånd från dicks. What?
när jag reflekterade över varför jag tyckte den var fin, så kom jag fram till att den påminner om min egen. Så jag såg min egen.
This is the height of narcissism. I saw a dick and I liked it because it reminded me of my dick.
Hey, på tal om narcissism, såg när Trump var tillbaka och höll något tal för republikanska konventen i North Carolina.
Jag har aldrig sett han så obekväm som nu. Du ser generad ut.
Fortsätt prata med Staffan.
Ja, nej, men
you remember me? Your favorite president?
Ja, exakt.
Var det nyligen?
Ja, det var igår natt eller i förrgår.
Okay. I missed that totally.
Ja, han höll något stort tal och så inför talet så sa han att han bara, nobody has ever seen anything like this. Det kommer slå alla rekord på det här talet, sa han. Alltså alla som kommer liksom dyka upp. Och sen tog han upp valet och sa att det var århundradets stöld. Och sen fortsatte han att prata inför 2024 att han skulle...
Jävlar.
I miss him. But it's good that he's not president, I have to say. But I kind of miss him. He's funny. But speaking about this, just to follow up with this whole dick thing. I remember first when I was in Estonia before I came to Sweden, when I started to, because in Egypt, at gyms and so on, people don't change their clothes in front of other people.
Just that.
You have like these like individual dressing rooms,
yep,
with doors or curtains, a bit like, you know, in clothes shops and so on.
Ja, men det är samma i Afghanistan.
Ja, så basically
i många gym i USA också faktiskt.
Är det sant? Ja. Okay. So basically no one sees anyone naked and their nudity is just connected to sex and sexuality. And I remember first when I was going to the gym in Estonia, and I was like, I started to get like really uncomfortable about all the dicks going around, because again in my head I've been conditioned that this has something like nudity means sex, so it's just like it was uncomfortable, and I could not take off my clothes there. I just showered at home. But that's also interesting about, because, and the thing is, like rationally, I knew that this has nothing to do with sex. But it's very interesting how this cultural conditioning can be so deep that you're not able to come over it. But it's also, after a while, I became deconditioned. So after a while, okay, that was not a big deal for me. And I was able to take my clothes off and walk around naked and stuff and like as if it's nothing. But it's,
Men det är samma sak för många av de här ensamkommande när de kom till Sverige. Och så var de på så badhus och badade för första gången. Och så ser de många unga svenska tjejer. Eller när de är på konserter. Det blir som en kulturell chock, för de har ju inte varit på badhus med det motsatta könet. De har inte varit på konserter och sett lättklädda tjejer dansa och så. Men om man tänker efter idag, alltså incidenter på badhus liknande som det var under 2015, det förekommer ju i princip inte. Och det är för att de har ju kulturellt assimilerat sig. De är vana, så du blir inte chockad på samma sätt som du blev under 2015. Sen har ju de också anställt badvakter och så på badhus. Men
det kanske har något med saken att göra också.
Det har lite med saken att göra. För det mesta har de faktiskt anpassat sig och lärt sig. Alltså kom igen, om du kommer från Afghanistan eller går med burka, det räcker med att du ser typ någons vader för att bli helt till dig i ett nytt land. Men de har anpassat sig.
Du var 11 när du kom hit, eller hur?
Mm.
Kommer du ihåg hur det var för dig?
Ja, alltså jag kommer ihåg att jag såg typ Aladdin med Jasmin ha på sig den här. Hon och hennes tuttar sticker ut liksom.
Tecknad Aladdin?
Ja, bara tecknad. Fick mig att typ, wow, vad är det här liksom?
Och sen... Det var det kontroversiellt när man kunde se naveln på en kvinna.
Fast det växte jag ju upp med. I indiska filmer så har ju de mycket, magen syns mycket och det är mycket magdans.
Too much belly.
Inte i Mujahedin så fick man inte se någonting.
In Egypt either.
Nej, jag kan tänka mig.
Det är sjukt, ni har haft så jävla annorlunda barndom med mig.
Yeah, I know.
Jag kom hit när jag var ett.
Men Omar, jag tänkte på det när du kommer till det här gymmet i Estonia och ser att de andra klär sig nakna och sådär. Det påminner mig om när jag var på en nudiststrand första gången. Mm. När man fick
när var det? Hur gammal var du?
det här var faktiskt...
Var det i Irak eller?
Nej, det här var 2013-14. Då var jag med mitt ex på någon strand i Kroatien. Och då så ville jag bara testa och se hur det är. Och jag tänkte först, shit, det här kommer aldrig gå. Om jag bara tar av mig mina kläder och går på den här stranden så kommer jag få stånd med en gång. Och hur fan ska jag kontrollera att det inte har stånd?
Men trodde du att det var en massa supermodeller på den här stranden? Ofta så är det så här gamlingar som går
omkring. Det är det, där, men jag tänkte så här, det räcker med att jag ser någon snygg kvinna. Men det jag gjorde för säkerhets skull, det var att behålla solglasögonen på. Jag vet inte varför.
Varför ska det hjälpa?
Jag tänker någon form av skydd mot
någon.
Jag vet inte.
Well, no.
Så det är anonym.
Du är en anonym.
That he's able to look without anybody knowing that he's looking.
Sen går jag dit och jag tar av mig allting och först är jag skitstressad. Jag är så stressad, shit, snart kommer någon upptäcka mig. Men efter ett tag bara så här, nej, ingen upptäcker mig. Och så bara tittar jag runt så här, nej, det var inga snygga tjejer heller. Nej, det var bara gamla gubbar. Nej, det fanns ingenting intressant. Men efter ett tag bara, oh, det var faktiskt jävligt nice. Alltså var helt naken.
Did you get an erection?
Nej, jag tror inte det. Okay. Nej, jag gjorde inte det.
Men din tjej då?
Jag berättade för henne senare och hon fick inte vara med då.
Va?
Hon låg kvar på en annan strand.
Men du gick till en egen strand för att vara naken.
jag vet inte riktigt.
Det här är så
honey. Du vet inte.
No. Men hon var nog kvar på den andra stranden. Jag var ute på min löprunda. Alltså,
did you go to a nudist beach?
Jag säger ju, en persisk Forrest Gump.
Nej, han är en persisk George Costanza. Det är George Costanza hade gjort det här.
Det var sjukt. Ja, jag vet inte, men jag kanske var uttråkad. Jag blev lätt uttråkad. Och så jag vill testa utmana mig själv.
Okej.
Okay. Ingen annan som har gjort det.
Well, I remember going with my first with my Brazilian girlfriend to Cyprus one time. And there was she was super jealous. And we went to the beach and there was like a lot of topless women on the beach. She wanted me to keep my eyes on the ground the whole time. She wanted to be on the beach. I was like, okay, let's go back to the hotel and be at the pool or something. No, she wanted to be at the beach, but she, your eyes on the ground. She didn't want me to look at the women.
Huh.
Speaking about nudity in Estonia and so on, I remember when I was with my Estonian girlfriend and we went to her grandma's country house, and sauna culture is very strong in Estonia, like Finland. And it's like, if it's like birthday parties and stuff, and it's like young people, usually like they go, everybody, it's a mixed sauna. But otherwise, it's like the men go and then the women or vice versa. So she, like all the men were going to the sauna, and my girlfriend, she was like, okay, you go with them. And I was like, go with them where? She was like, in the sauna. And I was like, will they be naked? She said, yes. And I was like, there were like these like tree branches and stuff that they supposedly like whip each other on the back with it. And I was like, what the fuck is that? She was like, yeah, you know, during the sauna, they whip each other with these. And then I had like, and then I had like in mind, I'm going to get into a dark, steamy room with a bunch of old naked men who are going to whip me and whip each other. And for me, this was like kind of a sexual nightmare. I was like, I'm not going to do that. So I was like, everybody went in. I was like, no, I'm not going in.
Gick inte.
Well, but afterwards, it became normal. Not necessarily the whipping part. The whipping part I still never done. But,
jag var en gång på en föreläsning i Skåne någonstans. Och då var det en man från Irak som reses upp i slutet och sa han så här, jag har bott i Sverige i 25 år. Jag pratar svenska, jag har jobbat nästan från dag ett, jag betalar skatt, jag har inte begått ett enda brott, jag känner mig svensk.
Vart var han ifrån, sa du?
Irak.
Okay.
Så han så här, Men jag kommer aldrig att ta av mig kläderna i ett omklädningsrum och vara naken bland svenskar. Jag kommer aldrig göra det, oavsett hur mycket svenskar liksom kräver att man ska bada naken. Han badade alltid med sina kalsonger på.
Fan, verkligt.
Ja, men därför att diskussionen vi hade under föreläsningen handlade om just så här, du vet, separata badtider och skilda och sådär. Och då sa jag så här, fast vad är problemet om vi på badhus har så här bås? Alltså inte alla är båsar, utan någon bås, 2-3 stycken, eller någon med gardin. Där han,
some gyms have that.
Ja, men precis. Oh. Där han som känner sig obekväm, inte vill att andra ska se, drar för gardinen, tar av sig kalsongerna, duschar, sen tar han på sig badkläder. Men, och det är klart att det var vissa på föreläsning som tyckte att nej, men det är en bra idé. Men det finns också, jag tror att många svenskar känner typ att bara det är ett litet småsteg mot islamisering.
Mm. Och du behöver inte ha ett skit med det att göra egentligen.
Nej, nej. Det här är en man som är kulturellt indoktrinerad i att han vill inte visa sig naken för andra. Kom igen.
Jag kan svära på att det finns hur många svenska, etniskt svenska, icke-muslimska män som tycker det är jävligt obekvämt
inte
att visa sig naken.
Inte efter 60.
Inte då, 60.
Då skiter du med det.
Men så här, från att du kommer in i puberteten och längre upp.
Ja, herregud. Alltså, jag är ute mycket på skolor och så pratar jag med lärare och rektorer. De har nu på senare år enorma problem med att ungdomar, speciellt tjejer, inte duschar efter gympalektioner. Jag minns det här från när vi gick i gymnasiet. Vissa vill inte visa sig och sådär. Men idag med iPhones, kamera, Instagram, dolda grupper. De är livrädda att någon ska ta ett foto på dem och lägga upp
faktiskt,
det på någon.
Bara det borde vara skäl nog till att man slopar den här.
But I think like people who are, speaking of men who are above 60, who are super comfortable being naked and so, I think it should be forbidden. I think they should be banned from being naked in public.
Varför?
In public? Vad menar du? Alltså,
in public places.
Alltså nudiststrand eller badhus?
No, or like even like
i omklädningsrum.
Let's say give them, you have 5 minutes to put your clothes on. don't walk around and sit around.
Varför?
Doesn't look pretty, man.
Jag håller med om att de är, jag kan någonstans se dem och se hur jävla fula de kan vara, men också hur bekväma de är i sin kropp. Och jag kan avundas det och också se fram emot det i deras ålder. Att gå runt så som de gör när de bara lägger sitt ben på stolen.
Yes, exactly.
Framför
That's what
sin
I'm talking
andra
about.
Kompis och bara torkar sig själva. De torkar sig inte själva. De bara torkar när de torkar.
Ja. Just like spreading and airing their balls.
Ja, vet du vad? Jag ser fram emot den tiden. Att bara skita i vad alla andra tycker om dig. Och sen är det också så här att många av de här bor ju i de här simhallarna.
Det är faktiskt sant.
Yeah,
men jag tror det har att göra med att de inte har någonting annat bättre för sig.
Ja, men det är pensionärer.
Ja.
En grej jag inte fattar på just badhus, när folk står och duschar. Varför det finns vissa som insisterar med att vara vända utåt. Och så här, displaya hela sin kropp för duschrummet.
Det är de där som Mustafa ska spegla sig.
Det finns ingen logisk anledning till varför du inte kan vara vänd mot själva väggen.
Men varför ska man duscha mot väggen för?
Vad spelar det för roll?
Ja, exakt. Vad spelar det för roll?
Så då finns det ju bara en anledning. Det är att de vill visa upp sig själva nakna.
Och vill spana in andra. Det är Mustafa som gör det. Åh, snygg kuk. min egen.
Maybe they don't want to expose their ass to other people. Who knows?
Det är någonting läbbigt med att man står med rumpan mot alla andra och så. Man vill ha koll på vilka som kommer nära en och vem vet.
Alltså, men det här med nakenheten är ju lite udda egentligen i Sverige. Vi är ju normaliserats vid det, men jag tror för de flesta andra är väldigt konstigt.
Men den nakenkulturen i Sverige, det är det som är det konstiga globalt.
Mm. Är det inte hela Norden egentligen?
Jo, det är det. Jag vet att Sverige var det första landet i Europa där män och kvinnor började bada tillsammans.
Ja, så
det är sant.
Ja, typ, jag tror det var lite mer än 100 år sedan och sånt där. Och andra europeiska länder tyckte att svenskarna var jättekonstiga.
Huh.
Ja. Nu, bara för att jag sa det här nu, det är så många svenskar nu som fick en så här kollektiv utlösning av det här. Var vi först i världen? Oh, yes. Mm. Jag var ute och åt frukostbrunch med Ida idag på Söder på ett ställe som heter Greasy någonting på Söder.
Greasy Spoon.
Och, Greasy Spoon, asbra frukost. Men när vi gick in där, då stod det på skylten, kom inte in if you have symptoms of covid, homophobia or racism. Alltså, man är verkligen på Söder när det står så på en skylt. Förlåt, fortsätt.
För det är ju där alla homofoba och rasister hänger också. De går till Greasy Spoon och käkar. Billiga töntpoäng. Men bra mat har jag hört.
Sjukt bra mat. Jag kan verkligen rekommendera det.
Här. Hade de någon persisk mat eller?
Nej, det hade de inte.
Varför ska de ha persisk mat på Greasy Spoon?
Jag tänkte att det kanske finns någon afghansk eller persisk inspiration.
Nej, det ska vara svenskt.
Men på tal om, måste jag ju ventilera veckovis oro. Och det här tog jag ju upp faktiskt. Ni skrattar, men det här är på allvar. Jag tycker att vi börjar glida ifrån varandra. Eller jag känner att, jag vet inte om jag känner att jag börjar glida ifrån er.
Du har varit på Gotland
du
i 10 dagar.
Du drog till Gotland? Ifrån oss?
Vi har varit med varandra skitmycket, haft askul.
Vad har ni gjort?
Diverse saker.
Vad har ni hittat
och
på?
Och Mustafa har legat hemma med trasiga ögon.
Nej men det, Mustafa, vad gör du? Vad har det varit? Vad händer? Hur går det för dig?
Jag umgås med min tjej, vi har det bra, vi hittar på grejer.
Vad gör ni
för grejer? Du behöver inte veta allt. Men...
Nej, men du behöver inte berätta det sexualakten, men det andra som... Det känns som om inte jag är delaktig i Mustafas liv. Så jag bara
Nej, men så här, grejen som jag upptäckt med Ida är att vi är väldigt... Vi är mer lika varandra än vad jag trodde.
Aha.
Så vi båda hittar på saker hela tiden. Och så här, saker som vi båda tycker om att göra.
Som...
Nej, men vi är ute och rör väldigt mycket på oss. Alltså vi är ute hela tiden och går till olika ställen och hittar på saker. Och hon älskar mat, jag älskar mat. Så vi är typ ute och prövar nya ställen att äta på hela tiden. Titta mycket på, alltså hon tvingar mig att gå igenom alla Sagan om ringen-filmerna. För att jag är inget fan, men hon är ett stort fan.
Jag har aldrig förstått dem heller, jag har aldrig gillat dem. Sagan om ringen.
Really?
Yeah.
I like them.
Och igår tvingade hon med att ladda ner The Hobbit.
Det är ju bra. Hobbit är bra.
Det är ju tre fucking
jag
filmer.
Gillar dem. Jag vet inte, jag gillar dem också.
Det är så fantasy.
Nej, men det är så mysigt. Det är så...
Game of Thrones fattade jag.
Ja, den är precis på gränsen. Ja. Den klarade jag av.
Men nej, Sagan om ringen, The Hobbit, det är inte min grej. Men av respekt för henne så tittar jag på dem med henne.
And you still hated them?
Alltså jag fattar väl poängen. Jag fattar varför folk gillar det. Men det är inte min grej. Just för att det är så jäkla mainstream. Ja, så det är typ det.
Och hur går det med boken då?
Ja, men jag fick tillbaka den av redaktören. Jag har fått en jättebra redaktör. Han heter Claes Ekman. Han har skrivit, han är så här, känd journalist som har jobbat på Café väldigt många år. Och han har skrivit så här jättelånga reportage med Håkan Hellström. Så har följt med honom på turnéer och skrivit så här långa. Så han är skitduktig, väldigt ödmjuk. Så jag fick tillbaka manuset, jag ska slipa lite på det. Du, jag lyssnade på Myra, när Myra var här. Och det du berättade om dina föräldrar.
Just det.
Att
just
du kom hem. Jag har skrivit... identiskt samma sak i min bok om offerrollen. Att jag kommer hem, säger till min pappa att så här, ja, men jag får inte jobb för att du vet det är Erik och Thomas som får alla jobb och min farsa bara, du kanske inte är duktig nog, ditt CV kanske inte är bra nog, du kanske inte anstränger dig på jobbet, och det är så här, han hade rätt. Det var det. Jag var inte motiverad nog när jag gick dit med attityden att Erik kommer få jobbet. Så jag skriver om offerrollen och sådär. Och det du sa, jag bara wow. Det var precis det jag hade skrivit. Så det var sjukt att höra hur likt den var.
Tungt.
Det var faktiskt väldigt inspirerande. Och framförallt var väldigt inspirerande att höra Chang. Och framförallt hur hans drivkraft att liksom lyckas. Så det var en jävligt bra avsnitt. Jag har inte lyssnat klart hela. Jag har
inte heller. Ni skötte det riktigt bra.
Ja.
Och fan, cred till Myra. Hon är fan cool. Alltså.
Jättefin röst också.
Varför objektifierar du henne?
Nej, vi pratar om hennes röst. Inte bröst.
Jag hörde bröst.
Nej, jag sa röst. Hon har fin röst.
Did you hear bröst? Eller?
Jag har inte pratat. Jag objektifierar aldrig kvinnor.
Det gör du faktiskt.
Jag hamnade i diskussion med mina vänner kring en incident när jag var i Thailand. Jag måste bara berätta för er. Jag vet inte ifall det är lämpligt, men jag måste ta det ändå. Jag undrar ifall jag har gjort ett misstag.
Okay.
För några år sedan så var jag i Thailand med min bästa kompis Henrik, som är min kollega, eller min bästa kollega Henrik.
Uh-huh.
Och på den här Thailandsresan så träffade jag...
Please don't say something about buying sex.
Nej, det var ingenting med... Vi träffade så här, lite tjejer och sådär. Och jag träffade en tjej som jag var intresserad av.
Okay.
Och jag vet inte, hon var nog kanske lite intresserad av mig, och vi bara hooka upp, och sen så skulle vi ha en sån här plankton show. Vet ni vad plankton show är?
Nej. Plankton show.
Plankton show. Alltså det är i Thailand när man är liksom ute på kvällen och liksom rör vid vattnet, så är det massor med plankton. Och de här planktonen, när man rör handen, så börjar de lysa i vattnet. Det är skithäftigt.
Okej.
Okay. Så Henrik berättade
för mig. Var det allt? Var det story?
Det var... Henrik berättade för mig om den här planktonshowen. Så jag tog med mig en tjej och vi skulle ha liksom lite planktonshow. Men planktonshow var också ett formellt ord för någonting annat.
Okay.
Och den här tjejen sa, jag vet inte om jag vill eller inte vill. Men till slut så gick hon med på att följa med ut i vattnet och att jag skulle visa henne planktonshowen. Och hon ville inte bli blöt om sina kläder, så hon tog av sig sina byxor och sina trosor. Och jag tror också att jag hade tagit av mig alla kläder.
Dina trosor.
Och så hon hoppade upp i min famn. Och jag, så att jag hade henne gränsla över mig.
Uh-huh.
Och sen så gick vi ut i vattnet. Och jag visade henne planktonshowen. Men jag tänkte att det skulle hända någonting mer.
Hanif, did you have a dick?
Nej, det hade hon inte. Och det här kommer grejen som vi har haft jävligt mycket diskussion kring.
Mm.
Och det var att förvisso så signalerade hon, enligt min allas uppfattning, att hon, alltså hon tog av sig sina trosor och hoppade i min famn. Och då säger alla så här, men hur mer signal vill du ha att en tjej är intresserad av att vilja ha sex med dig? Och jag tänker så här, men hon gjorde inget annat visuellt rörelse som visade sig att hon var intresserad och ville ha sex med mig. Och då kan inte jag ha sex med henne. Hänger ni med i resonemanget?
Ja, alltså samtycket är lite oklart här.
Alltså...
you're both naked and she's sitting in your lap.
Yeah.
And you're not sure you're getting the right signal.
Nej. Så här. Var inte
hennes plankton show tillräckligt bra?
Nej, men det kanske är så till och med att hon... Att det var helt uppenbart att hon ville någonting. Men inte...
What gave it away?
Vad ville hon?
Ville hon ha en pizza?
Nej, men jag tänkte så här, jag sa, jag kommer att tänka på den här nu efter, så tänker jag på Katarina Wenstam så här.
Why did you connect that to her?
Nej, men jag tänkte på så här, en kvinna som vill ligger inte still, och hon i förvisso var hon i okay. Hon gjorde inga mer ans. Jag vet inte vad jag vill komma in på, men för mig var det otydligt att hon var
hon tog She's fucking, hörrni, you're naked, she's naked and she came and sat in your lap.
Kvinnor, alla kvinnor där ute, ser ni vad samtyckeslagen har gjort? Alltså det här är
nej, men om jag ska försvara mig själv.
Okay. Och
försvara dig mot vad?
Nej, men så här, försvara så här, för grejen att det finns en föreställning kring att om man är man och manlig så ska man ta initiativen till parningsleken och så här. Och jag kände så här att, vet du vad?
Ingen kommer vilja ligga med dig efter att du sa parningsleken.
Nej, men så här. Jag känner så här att jag är en person som inte nöjer mig med att du tar av dig trosorna och hoppar in. Jag vill att det ska hända någonting mer.
Någonting mer som vad? Like what?
Jag vet inte, men så här kanske man börjar smeka, pussas, liksom börja prata. Jag vet inte, någonting mer. Och för mig räckte det inte där och då. Och då känner jag så här, vet du vad, det räcker inte för mig. Jag tänker inte ha sex. Och jag hade inte sex. Och det här har varit så här, skapat diskussion efteråt kring hur jag gjorde fel som person och inte hade sex med den här kvinnan.
Nej, jag tycker inte du har gjort något fel.
Nej.
Men vad gjorde ni? I den konfigurationen? Vad pratade ni om?
Nej, jag kommer inte ihåg. Nu är det så här diffusa minnen. Men det, jag uppfattar som att det var lite besvikelse från båda två när vi kom upp från vattnet.
Och vad kan det ha berott på?
Därför kanske att båda två ville någonting, men uppenbarligen så var det någonting som fattades. Och att jag stör mig på att det ska ligga på mig som man att behöva ta tag i det här.
But I have a question though. If you're both naked and she's sitting in your lap, if you slid into her, would this be an enough signal for you or not really?
Vad menar du?
Like she's sitting, like they are naked. Like if your dick got into her, would that be an enough signal for
men
you?
Men det kan ju också vara att vi har ju problem med samtycket där. Det är fortfarande diffust och oklart.
But honey, I understand, but I mean like I think you're pushing it a bit too far.
Det här var innan samtyckeslagen ska tilläggas. Och jag vill bara säga så här att jag vill säga att när det gäller den sexuella attraktionen så vill jag att det ska vara göras lite mer från andra sidan. Man kan inte bara förvänta sig att man ska bara vara där passiv och att jag ska göra saker och ting. Jag vill ha en aktiv part.
But I mean like she going to sit in your lap naked, that is an active action that she took.
Nej, hon vill inte bli blöt och därför hon hoppade i min fars. Hon sa att hon inte ville bli blöt om sina fötter och därför hon hoppade i min
fars.
And
that's why she...
Men jag vet inte om det stämmer eller ifall det var en... Jag vet inte, jag kanske varit lite så här Ashkan autistisk i den här situationen. Jag vet inte, jag är själv kluven. Det här var många år sedan, jag är fortfarande kluven kring...
Varför håller det här dig upp om nätterna? Vad hade du velat göra annorlunda?
Jag funderar på så här, har jag varit så här för... när det gäller alla tidigare liksom, tillfällen jag har träffat någon... Har jag varit alldeles för autistisk och passiv och inte tagit mitt manliga ansvar? Eller borde jag ha... Är det upp till mig själv att ta initiera alla de här grejerna?
But here's the thing. I don't think that you have like a manligt ansvar to do anything apart, in my opinion, that you kind of ensure that you are not doing something to the person against their will. That much. But, I mean... You don't have to feel pressured that you should do everything yourself either if you don't feel like it.
Faktiskt.
No, but if you feel like it, I don't think you should hold back. Well, you should not force yourself on anybody, obviously. But don't hold back either. And try to like communicate more, maybe.
Men tar ju små steg och man märker ju väldigt fort, tycker jag. Alltså om båda är into it eller inte. Yeah. Och det behöver inte vara verbalt. Man märker på kroppsspråk, ansiktsuttryck, allting. Men kysstes ni liksom i den konfigurationen?
Jag kommer inte ihåg. Det är så diffust allting.
But Ashkan, I have to... Speaking of that, actually I think... Again, this is a complex question because I think actually a lot of guys are really bad at reading women, I would say.
Men jag
really bad at reading signals, really, really bad.
Så kan det vara faktiskt, det är sant.
And especially with women whom they don't know. Like, for example, with... like, actually, I can't remember. I think that women are much more, on average, much more capable of reading facial expressions than men.
Ja, det ligger nog något i det.
And the thing is, a lot of people don't understand also for many guys who are coming up to a girl they don't know and trying to basically start a conversation, they are fucking nervous. Mm. So they're already not good at reading facial expressions, mm-hmm. and they are fucking nervous. So they are not reading much. This is why actually it's good for... And from the point of view of women, they think they are pretty obvious. And for many guys, they are not. So this is not. This is actually why it's really good if you spell it out verbally. I'm not interested. Say the words. If the guy does not listen to these words, then he's a fucking asshole. But if you don't say the words and you think that the guy is reading your facial expression, that you're not interested, many times they are not really reading it.
Good point. Jag håller med dig.
Okej, okay, en annan grej. Låt säga att du går hypotetiskt på en date, en okay. Tinder-date. Mm. Ni ses, ni har haft väldigt trevligt, så ni bestämmer att ni ska ses dagen efter. Mm. Blir bjuden hem till den här personen och sen så går ni ut och käkar middag och sen börjar eftermiddagen, så är det sent och det finns två val. Antingen så går man skilda vägar hem till sig själv, eller så säger den här personen så här, ja, men följ med mig hem upp till mig så kan jag bjuda på en drink. Och sen så går man upp och tar en drink. Här tänker jag mig att det kanske finns en massa förutfattade meningar kring vad som gäller. Alltså kring om man vill någonting mer.
Bara själva uppbjudningen betyder ingenting. Den behöver inte betyda
det.
Yes and no. Like for example, let's say if I have a daughter, yeah. I was thinking about that the other day. If I have a daughter that is like in this dating age, I would tell her, if you are out with a guy and he asks you to go home with him and you don't want to have sex with that guy, don't go home with him.
Mm. I det fallet ja.
Yes.
Alltså om en kille bjuder upp,
yes.
Det betyder nog mer ofta än sällan en sak.
Exactly.
Men i ditt fall, det behöver inte betyda någonting.
I det hypotetiska fallet här.
I det hypotetiska fallet, det behöver inte betyda. Jag skulle inte ta det som en så här given på någonting alls.
Ja, men jag tänker så här, du blir uppbjuden hem till den här personen och det här råkar vara en sån här kvinna som har väldigt så här traditionell syn på manlighet och kvinnlighet, att mannen ska ta för sig och sådär. Men och så kommer du dit och så är du en sån här assimilerad svensk som jag är och är förvirrad kring manlighet och kvinnlighet och inte är den som tar initiativet utan bara chillar och tar det lugnt och tar en drink och efter ett tag så börjar du se att hon börjar bli så här mer och mer uttråkad. Och tills jag sa, men vet, nu går jag hem.
But wait, in that hypothetical situation, she was the one who invited you.
Ah, exakt. Yeah?
Okay, so she initiated that. So that much, she is the one taking the initiative. Like, that's not very traditional either.
Nej, det är inte så. Exakt.
Ja, inte nödvändigtvis. Hon tar initiativet till att vi går hem till mig. Sen lägger hon allting i Hannis händer. Alltså, ja. Det här är ju ett Seinfeld-avsnitt. Det finns ju ett avsnitt där George går ut med en kvinna. De har jättetrevligt, de är på middag. Sen skjutsar han hem henne. Och utanför hennes lägenhet så säger hon, vill du komma upp på en kopp kaffe? Varpå George säger, nej, kaffe håller mig uppe om nätterna. Och hon säger okej och går ut. Och han sitter där och tänker, fan vilken bra dejt. Så kommer han på sig själv och så säger han, coffee keeps me up at night. Och så är han jätte liksom besviken med Jerry att hur dum kunde han vara. För då kommer de fram till att coffee never means coffee. Coffee means sex.
Ja, exakt.
Så en drink, ett te, kopp.
Okej, okay, not necessarily då.
Om klockan är 11 på kvällen och hon bara, vill du komma upp på en kopp kaffe 11 okay. på kvällen?
There has been times even when I invited, and this is actually something I really appreciated. Like I would be on a date and I would ask the girl to come over. And she would tell me right away, okay, I can come over for a while, but we will not have sex. And I'm like, okay, cool. And we go and we have a drink and stuff like that, make out or whatever. And actually, I don't push it. Like, she told me that she doesn't want to have sex today. And since the beginning, I really like that. I really respect it. And I think actually, I think in relationships between men and women, especially in the beginning, both should try to be a bit more communicative. Just speak your mind. You don't have to think much about what's manligt och what's kvinnligt och who has the responsibility. Speak your mind.
Var dig själv.
Ja, och grejen är att det här med att man är sig själv som de här tjejerna skrev, såhär, vad fan är det för fel på den här killen? Han verkar ju, det verkar ju, är det någonting som står fel till? Och då undrar jag, men det här grundkonflikten ligger, att jag är mig själv, men det kanske finns en massa förväntningar från det motsatta könet att jag som man ska ta initiativ, men ändå gör jag inte, för jag känner inte fört. Det är någonting som gjorde att det inte klickade och jag bara drar hem. Och det kanske skapas en väldigt, väldigt mycket stor besvikelser från de här personerna. För att de tänker så här, om inte du kan anstränga dig och få till att det här att fungerar, då kommer det aldrig fungera. Och då bara liksom ratar man en och sen så får man gå vidare.
Kan det inte bara vara att ni hade i det här så kallade hypotetiska scenariet, då, att det bara inte var en skön vibe när ni var där uppe och hängde?
Så var det kanske också.
But did you want to have sex with her that night?
Nej, in this hypothetical situation?
Ja, men då så. Du vill ju inte det.
Så. Nej, men även om jag inte ville det, så vill jag veta hur hon tänkte. Om hon ändå bjuder
hem.
Ja,
men det kommer du aldrig få veta. Men så, hon kanske inte var rätt för dig.
Hanif, du övertänker det. Som vanligt så övertänker du det. Det blev inte av. Move on.
Men det var ju samma sak med den här tjejen i Plankton-showen.
But with that girl, you wanted to have sex. Like with that in Thailand. Eller?
Jag ville ha det, men då, men det var någonting som gjorde att det inte blev av, och det var, jag menar på att det är ett gemensamt samspel.
I see these two situations are as very different, because in one you did want to have sex and the other you did not.
Ja, det är sant, fast men om hela min poäng är det att om man vill att det ska bli någonting sexuellt, så vill jag att den andra personen ska bidra mycket mer till att det ska bli någonting. Och att det inte ska vara falla på mannen.
Ja, men jag tycker initiativtagandet ska vara mutual. Inte att så här, ena ska vänta och sen vänta på att den andra ska göra någon jävla show.
Jag är inte med.
Jag gillar inte det.
Jag håller inte med. Mannen ska ta initiativ.
No.
Varje gång.
Jag gillar inte det.
No.
Jo, men kolla så här. Vissa saker var enklare förr. Okej, mannen tar initiativ. Kvinnan följer efter. Alltså med följer efter menar jag, det är hon som bestämmer om det blir något eller inte. Mannen tar initiativ, kvinnan bestämmer om det blir något eller inte. Okay? Det är enkelt, det har funkat, det har funkat förr, det funkar idag. Vi komplicerar det här allt för mycket idag. Däremot håller jag helt med om att man kan vara kommunikativ och tydlig. Jag vill inte ha sex ikväll.
Okay,
but fine.
Fast det betyder ju också, det var en gång en tjej som skrev så här: du är välkommen upp till mitt hotellrum, men bara så du vet så kommer inte vi ha sex ikväll. Men jag tolkar det tvärtom. Hon tänker sex hela tiden, annars hade hon inte skrivit det.
Okay, don't make assumptions.
Du övertänker det.
This is like, okay, I have to sex. But it's better to take people at their word most of the time. Okay, but I also like that even on this question, the four of us have different opinions. Because I don't agree with Ashkan, and I don't agree with Mustafa either. So I don't agree that both have to take an initiative, or it has to be equal. And I don't agree that the man should. I think it should be like on individual basis, and also situation by situation. So sometimes I would be with a girl who's like more passive or like more submissive or whatever. And I would feel that I feel and kind of have to take the initiative, and that's fine. With another girl, she's like super communicative and so on, and she's actually the one who's initiating stuff, and I'm totally fine with that. I'll be like, no, you cannot do that, I'm the man here, you know. No, I don't give a fuck about that.
Yeah.
So it's just like individual by individual and situation by situation.
Ja, så är det förvisso, men liksom jag tycker jag ogillar inte heller om tjejen är så här ultra initiativtagande. Det tycker jag kan vara awesome också. Då känner inte jag att så här, nej, det är jag som ska vara mannen, absolut inte. Det tycker jag kan vara jävligt attraktivt. Men jag tycker inte det är attraktivt när ena parten bara är passiv och väntar på att mannen ska ta alla initiativ. Jag gillar mer tit for tat. Ena gör en move, den andra gör en move.
Aha, no, okay. I would like.
Det tycker jag är fett attraktivt.
I would like this still more attract. But that's again, there's a difference between, descriptive and normative. So for me as an individual, I'm actually a bit more drawn to women who are a bit submissive / passive or whatever. So that's like a personal attraction thing.
Det är din taste. Ja. Det får du ha.
Betyder exactly. Inte islam underkastelse? Jag kan bara
yes.
tänka på det.
But I also don't like that there has been some kind of what I perceive as almost a shaming of this behavior here in Sweden towards women who would be a bit more passive or submissive.
Well, submissive or passive ain't samma sak för mig.
Okay, I agree. A bit more passive, not necessarily, like basically not taking initiative and so on. Mm.
Det finns folk som är så. Det är inte konstigt.
And that's quite right. But in that also, again, this is a responsibility that men have, and they have to understand that for the most part, men are more assertive in their sexual behavior. So we as men, I think, have a responsibility, extra responsibility. It's not an equal responsibility. We have an extra responsibility to make sure that the girl is basically in on it, that she's interested. Because it's possible that we can be a bit too assertive in our...
Assertive, vad menas med det?
How would you say it in Swedish?
Bestämd, framåt.
Oh, like a bit too... too aggressive, but not as in violence or force. That you're really like, you know, taking initiative and like you're doing what you want to do and so on, and the girl is going along with it. And there are girls who are not really comfortable with going along with it, but they go along with it anyways.
Mm. Jag tänker på den här Family Guy när de gör parodi på James Bond, de gamla filmerna med Sean Connery. Mm. Hur det gick till när han skulle få en tjej i säng i de här gamla filmerna, då såg det ut så här.
James Bond, now time for some unfinished business.
No, James.
Yes.
No, James.
Yes, you are going to have sex with me.
No,
sex.
James, I don't want to.
Yes, you do.
No, I don't.
Yes, you do.
No, I don't.
Yes, you do.
Okay, yes.
See that? 50 no's and a yes means yes.
Means yes.
Hörrni, hörrni, ni vet konceptet whataboutism?
Mm. Ja.
Att man tar upp en fråga och så flyttar någon fokus för den frågan genom att fokusera på en annan fråga. Så till exempel om jag säger så här, Sverigedemokraterna har problem med rasism i sitt parti, så kommer någon att säga så här, ja men antisemitismen inom Socialdemokraterna då? Mm. Ja, och då har man inte gjort någonting, man har inte pratat om problemet, man har bara flyttat fokus. Tucker Carlson på Fox News är skitbra på det här.
Whataboutism, you mean?
Whataboutism. Hela hans program på Fox News handlar hela tiden om ja, visst, vi har, där är problem, men problemet här då?
When you watch Tucker Carlson, Mustafa?
Jag tittar på honom nästan varje dag. Jag tycker han är jätteintressant.
Menar du att han gör whataboutism?
Ja, okay. Alltså han gör det på ett väldigt bra sätt.
Okay.
Så till exempel så kan han prata om demonstrationerna under covid, de som var mot restriktioner som gick ut och så här, våra företag förstörs och så. Han stöttade ju dem. Sen när BLM-demonstrationerna var under George Floyd, då var ju alla emot det. Då menade han så här, okej, okay, varför är vi emot det här? What about this? Ni förstår vad jag menar.
Ja.
Hela hans program är alltid, så fort man hittar ett fel hos högern så hittar han i princip samma fel hos vänstern. Gör det på ett bra sätt. Men så kom jag på att en annan person...
Chang
är också duktig på det, men det finns en annan person som faktiskt är briljant på whataboutism. Det finns ingen som gör det så bra som han. Och det är Hanif Bali.
Mm-hmm.
Och jag tänkte på det här... Hanif är så jäkla duktig på det så att du märker inte att han håller på med whataboutism. Därför att kom ihåg att whataboutism behöver inte betyda att du flyttar fokus. Du kan ha rätt också. Du har rätt, men du flyttar fokus.
Ja, det är därför jag inte gillar det begreppet. För det används som en sorts så här, diss. Så här, typiskt whataboutism. Men jag menar att om du kan använda det för att påvisa hyckleri, så har jag inga problem med det.
Jag håller helt med.
All right.
Jag håller helt med. Men ofta så använder man erkänner ju aldrig sitt eget misstag och pekar liksom ficklampan ljuset på det andra misstaget, vilket också är liksom, det är sant, men fokuset från dig själv försvinner ju. Så ni har sett att han är med uppe i den här Emma Persson, advokat Emma drevet på Twitter.
Berätta om det, jag har inte riktigt
tänkt. Men för att sammanfatta det, så yttre befäl Södermalm la upp något inlägg på Twitter om att en dövstum person blev så här rånad av ett gäng killar på Södermalm. Och så twittrade han om det, att de här killarna som blev tagna av polisen under en jakt, många av dem hade utvisningsbeslut.
Just det.
Och då gick advokat Emma ut och kritiserade honom för att han är så specifik i sin beskrivning av en död stum person på Södermalm, och att de har utvisningsbeslut, att de kan känna igen sig i ärendet, att det blir liksom.
And she said both brottsoffren och misstänkta,
ja,
att de känner igen sig och blir identifierade.
Just det. Och då gick Hanif ut och liksom kritiserade henne, och så avslutade han med att hur tappad är man som människa?
Hur slutar man som person?
Hur slut är man som människa eller person att man gör så? Och då lyssnade jag på hans
but just a second. He also like so he did not like he mentioned the part about the suspects that Emma is saying that the suspects can känna igen sig, and he left out the part that she also talked about brottsoffen. So he did not lie, so he, even according to him, he just like left that part.
Lying by omission,
a little bit, but also not really.
Okay,
but because she, at least my interpretation, that she also mentioned de misstänkta.
Okay.
But oh, continue, sorry.
Okay, så hans försvarstal för det här var ju att okej, okay, så det som hände var att när han skrev det här tweeten,
shit hit the fan,
hon blev ju verkligen trakasserad, Emma, advokat Emma, av folk från högersidan, alltså på olika vidriga sätt, och såklart hon och från vänstersidan, de plingade in Moderaterna och så här, ska han ju fortsätta hos Moderaterna efter allt det här, det vanliga.
Så det var drev from both sides kind of a little bit
från bägge sidorna. Okej. Okay. Oh. Men Hanif menade då att Emma Persson har ju 30 000 följare på Twitter.
Har hon? Det var
något sånt där, skitsamma.
18, 19, sånt där.
Whatever. Mm. Han menade att när han hade så många följare på Twitter, då hade DN gjort typ 6 granskningar om honom, att han hade startat drev med de följarna. Men att när Emma Persson, advokat Emma, har så många följare på Twitter, ingen har någonsin anklagat henne för att starta drev mot honom. Att du vet, man plingar in hans arbetsgivare och så. Och jag fattar hans poäng, han har ju rätt. Ingen anklagar Emma Persson för de antalet följarna, att hon startar ju också drev mot Hanif för att han ska få sparken från Moderaterna. Men Hanif har ju 130 000 följare på Twitter. Men han måste ta ansvar för sin svans. Och ja, det är en bra poäng, men det är fortfarande att han flyttar fokus från det han har gjort. Och jag fattar aldrig varför till exempel Hanif kan bara gå ut och säga, hörni, lägg av och ge er på advokat Emma. Alltså, jag står inte bakom de där sakerna ni säger till henne. Det är vidrigt, lägg av. Ni är inte på min sida om ni trakasserar henne på det sättet. Vad han förlorar på att bara säga det? Jag menar, jag skulle gå ut och säga om någon, jag har gjort det också, gått ut och sagt att hörni, om ni är såna här människor, typ muslimhatare och hbtq-hatare, följ inte mig, jag vill inte ha mer att göra, fuck off, jag har inga problem med det.
I think he maybe got upset that she accused him of lying when he didn't.
Vet du vad, ska vi ringa Hanif?
Ja, ring och fråga.
Tjena.
Tja.
Du är ute på landet, säger jag på Instagram.
Ja.
Vad gör du?
Ja, just nu står jag vid en busshållplats på väg till Vaxholm. Jag tar båten till Möja.
Han har ingen körkort längre.
Men jag vill bara säga, jag ska supa, så jag kan inte, jag hade inte kunnat ta bilen i alla fall.
Bali, hur går
det? Jag ursäktar dig på det sättet.
Bali, det är Hanif här. Tack för senast. Du är med på i podden. Jag bara funderar på en sak. Skulle inte du jobba tillsammans med Jan Emanuel med att recensera bilar och så?
Ja.
Hur går det med det nu när du har blivit av med körkortet?
Det går skitbra. Man behöver inte körkortet, men du ska åka för snabbt i alla fall.
Nej, det är sant.
Du Hanif, vi snackade om det här, du vet, konceptet whataboutism.
Ja.
Ja, och så kom jag på att det finns en person som faktiskt är briljant på whataboutism, alltså som en komplimang nu verkligen, och det, ja, och det är du.
Ja, jo, absolut.
Ja, men ingen gör det så bra som du, och konceptet med whataboutism sa vi ju också, det betyder ju inte att fokuset du flyttar till ett annat problem, det behöver inte vara osant, det kan ju vara sant. Mm. Men samtidigt så flyttar man fokuset från sig själv.
Ja. Ja, absolut. Nej, men hela min poäng är ju, men om din poäng är att någon är en hycklare och använder dubbla måttstockar, då måste du ju mäta måttstocken mot någon annan.
Ja, nej, men det är helt rätt.
Det går inte att mäta måttstockar utan att mäta det mot någon annan.
Mm.
Om jag har en pinne och jag säger den är en meter, då måste du ju mäta det mot någon som är en meter ju.
Mm. Ja, men jag håller helt med dig, därför jag säger så här, du har gjort det så jävla briljant under alla så många år, så att det tog mig tid att inse hur mycket du håller på med whataboutism, men faktiskt ja, på ett bra sätt.
Ja, men det är fullt rimligt. Alltså, för hela min tes har ju varit, vänstern är hycklare, de avkräver oss någonting som de inte följer själva. Och då gör jag någonting och så blir vänstern arga. Och då bevisar jag att nej, men det jag gjorde var ju bara det ni tyckte om förut. Ni tycker det är okej när ni själva gör det. Mm. Och det är ju såklart whataboutism.
Men finns det inte en risk också att du helt och hållet flyttar fokuset från det du eventuellt kanske också gjorde fel i det du anklagas för?
Ja.
Ta till exempel det här.
Men så länge de får göra det vill jag också kunna göra det felet.
Ja, men ta det här med Emma Persson nu senast, advokat Emma. Alltså, det var ju många som faktiskt var väldigt vidriga mot henne på sociala medier.
Ja.
Varför kan inte du bara gå ut och säga, hörni, alltså, lägg av med det där. Om ni följer mig och ger på henne, eller om ni stöttar mig på något sätt och ger på henne, lägg av med det där. Det är bara vidrigt. Varför kan inte du göra det?
Därför, av en enkel anledning. Därför de har aldrig gjort det för mig.
Okej, men om vi säger så här, skit i de inte gjort det mot dig. Varför kan inte du bara göra det?
Men därför jag har gjort det förut. Det är inte så att du får applåder när du gör det. Och det är inte så att de inte skriker svans när du gör det. Alltså, det spelar ingen roll. Oavsett om du gör det eller inte. Och det är inte så att, också så här, om du gör en sån, människor som är skriver vidrigheter, det är inte så de bara, ja, men han sa det, nu tycker jag att du var vidrig.
Ja, det
kommer vara vidrig i alla fall.
Fast med Hanif, där undrar jag ifall det kan, jag undrar ifall inte du kan påverka det genom att säga åt dem att, hörrni, ta det lugnt, visa respekt och sådär. Det kan ju i vart fall...
Alltså, jag har provat det. Det är som att Expressen, du vet när Aftonbladet, Expressen och kommentarsfält, och så står det så här, håll god ton här, men det är fortfarande helt brutal ton där. Det är exakt samma motsvarighet. Det är ju så här, människor som vill vara vidriga kommer vara vidriga.
Okay,
och det är samma sak med vänstern. Det är så här, de kan vara god, det är som Moa Berglöf. Det är ju ingen som har intrycket av att Moa Berglöf liksom vill ha en vidrig ton. Men när hon skriver grejer så skriver folk vidriga saker till mig. Liksom. Och det är ingen som... Det är liksom inte som att hon inte har uppmanat folk, eller hon är aldrig aktivt uppmanat folk. Hon ger ju inte intrycket gå och vara vidrig mot folk. Men folk är det i alla fall.
Okay,
jag tror inte med, liksom, man kan påverka folk så. Men jag har gjort det flertal gånger, men det har varken förmildrat kritiken eller förmildrat vidrigheterna.
Tror du
det alla måste inse, komma till insikt med, är att så här, är du på en plattform som är öppen och tillåter anonyma individer, så skriver du konstiga saker som blir uppmärksammade, så kommer du få skit. Och det gäller åt alla håll. Åt alla håll, liksom. Och då är det faktiskt märkligt att ge sig på den som uppmärksammar att du skriver konstiga grejer.
Men du är ju på...
Och vi kan inte heller ha ett samhälle där vi inte uppmärksammar konstiga grejer bara för att ja, men då kanske Nisse i Hökarängen kan bli upprörd och skriva något konstigt.
Men Hanif, jag tänker så här, du har ju sagt många gånger att du är på Twitter och sociala medier för att påverka människor i olika riktningar som där ditt intresse liksom ligger. Varför skulle du inte också kunna påverka dem till att inte sprida hot och hat? Därför också.
Det är som när jag kommer upp och när jag ställer upp i en debatt mot Rashid Musa liksom, då är jag ju inte ute eller någon annan. Du är ju inte ute efter att få de bindgalna islamisterna att bli att liksom komma på min sida. Jag är ute efter det vettiga folket som det går att resonera med. Och det vettiga folket som går att resonera med, de kan du inte liksom vara en liksom skicka disclaimers till och de liksom lyder dig. Jag är inte ute efter att påverka konstiga människor på nätet. Det går inte att påverka konstiga människor på nätet. Alltså, du måste ju uppenbart ha någon diagnos om du skickar sådana vidriga saker som jag eller min flickvän eller för den delen Emma får motta.
Fast Hanif, om jag får vara lite djävulens advokat, använder inte du ibland lite grann dina följare för att slänga på människor som har varit taskiga mot dig?
Åh nej. Alltså jag har verkligen funderat på, tänk om jag skulle prova en gång att verkligen göra det. För det var lite som Moa gjorde när hon kände sig kränkt, så uppmanade hon sina följare att höra av sig till Moderaterna och så. Och jag har ju aldrig uppmanat, det enda jag har liksom uppmanat min svans till att göra de senaste åren är väl typ tipsa mig om en bra liksom sänksåg. Men om jag skulle uppmana folk så här, gå in här och var vidrig mot henne för jag tycker inte om henne.
Inte att du uppmanar, men genom att du liksom lägger ut dem och visualiserar dem och lyser med ficklampan på dem, så kommer de per automatik få ett drev mot sig.
Alltså, vi kan ta det här exempel. Jag var kritisk mot henne i ett inlägg. I ett inlägg.
Men alltså advokat Emma? Eller vem? Va? Advokat Emma eller?
Ja, den här Emma Persson.
Ja.
Jag skrev ett inlägg där jag tyckte hon valde helt fel perspektiv i ljuset av att en handikappad kvinna blev rånad mitt i stan. Så tyckte jag att det är märkligt att ge sig på i Södermalm då. Särskilt om man ska vara intersektionell och allt det där. Och jag uppmärksammade det. Det var en tweet. Och det räckte för att klassa det som ett drev.
Mm.
Och då undrar jag liksom... Men okej, okay, låt oss säga... Om jag hade velat dreva, då hade jag gjort som henne. Jag hade startat 130... Jag hade skrivit 130 inlägg på 24 timmar som hon lyckades med. Och sen hade jag... aktivt uppmanat människor att liksom söka upp hennes kunder, hennes vänner, hennes arbetsgivare och så vidare. Och sen så aktivt också drevat mot alla som är mot hennes, på hennes sida. Det är liksom, om jag hade gjort det, då hade ni förstått hur återhållsam jag egentligen är.
Fast du jobbar ju inte heller aktivt för att be de här... De som ser din tweet att säga, men hörni, gå inte på hennes arbetsgivare, hennes familj, håll inte på kränk henne och hat och hot och sånt där.
Ja,
det är liksom det här, vänta en sekund, vänta, ni måste vänta, bussen kommer nu.
Äntligen.
Nu kommer bussen här, jag måste, va? Ja, biljetterna, en sekund, jag har biljetterna i mobilen.
Han har inga biljetter i mobilen.
Vad heter Emma Persson på Twitter?
Fan vad kul om vi...
Advokat Emma.
Om Hanif blev tagen för plankning live på bussen nu. Ja.
Så,
nu. Hade du biljetter?
Ja, det hade jag.
Ja, det är bra. Jag hade önskat på en live plankning av dig.
Jag är inte som dig.
Nej.
Men jag bara säger att liksom, hade jag hade jag velat gå. Nej, jag är aktivt inte på... Eller jag har aktivt uppmanat folk att ta det lugnt. Det har jag absolut gjort. Men det har inte gjort jättestor skillnad för den andra. Sen är det skillnad att liksom... Det är en sak att avkräva någon att inte aktivt uppmana till brott. Det är till och med olagligt. Men det finns inget som avkräver människor att liksom aktivt inte uppmana. Alltså säga att folk begår inte brott.
But Hanif,
det är två helt olika saker.
But Hanif, did you feel when she her reaction? Did you feel that her reaction maybe kind of showed some kind of, I don't know, I kind of felt bad for her because she seemed to be having like really tough time psychologically. She went manic basically.
Men hon har ju alltid gjort det, men jag är som tur, alltså som tur är, jag är ju blockad av henne och har varit det i typ 3-4 år. Så jag ser ju inte av vad hon har gjort. Jag har fått lite i efterhand har fått liksom summerat vad hon har gjort. Så det var inget jag såg. Jag skrev en tweet och gick vidare direkt. Och det märker man i mitt flöde liksom. Mm. Det var inget jag... Hon liksom huffade och puffade igång det här i 5 dagar. Ja. Och fortsatte liksom aktivt driva den här. Och det är klart att folk som inte håller med henne kommer fortsätta argumentera mot henne. Om hon fortsätter så. Och det har jag ju märkt liksom, när folk försöker driva mot mig. Alltså, att ignorera dem är det liksom bästa sättet att få drevet att lugna ner sig, såklart.
Men du Hanif, med din filosofi, ska då Aftonbladet, Expressen och de här helt sluta moderera sina till exempel Facebook och Twitter-flöden och bara släppa allting lös?
På min Facebook där jag kan moderera, eller för den delen på Instagram där jag kan moderera och liksom där också när jag har resurserna att göra det, då gör jag ju det. Men, alltså det är inte så att jag inte gör det.
Men varför?
Kan du inte moderera.
Nej, det är
och
sant.
Och därutöver så blir ju kopplingen lite märkligt när hon drar upp så här, det här hatet har jag fått mot mig. Då är det så här, människor som inte följer mig. Liksom folk som har liksom, jag har retweetat, så har min följare retweetat det. Och så är det dens följare som ger sig på Emma. Är det mitt ansvar då? Liksom, jag tycker det är lite märkligt. Det är som att med Aftonbladet skriver om ett brott. Och så är det någon som blir som delar det inlägget på en Facebookgrupp. Och sen finns det någon på den Facebookgruppen som blir upprörd av inlägget och skriver någonting vidrigt i någon annat kommentarsfält. Är det Aftonbladets ansvar då?
Men är det inte en skillnad på Aftonbladet som tidning och Hanif Bali som person?
Och det är här vi kommer. So it's okay when we do it. Då är vi tillbaka till det.
Jag tänkte att vi skulle kunna bjuda in Emma, men hon har blockerat
mig. Det är lite roligt för att vi alla går in på Emma Perssons Twitter för att Hanif, alltså Azizi, sympatiserar lite med henne, men vi är alla blockade av henne på Twitter.
Jag har aldrig interagerat med henne.
Inte jag heller.
Men vi kanske kan bjuda hit henne, tänkte jag. Om vi kan kontakta henne.
Som hon, bra. Hon har gjort det här 1000 gånger. Alltså blocka och stänga av sitt Twitterkonto.
Så kan hon ha gjort. Hon kan ha stängt av den.
Jag tror hon drog en parallell mellan vad som hände henne och typ någon släkting som hade dött i något koncentrationsläger eller något sånt. Det är liksom...
Jag tror hon har stängt av. Det står this account doesn't exist. Ja.
Och jag kan ju känna med henne för att fan, det är ju inte kul om det drevas mot någon. Man får jävligt mycket skit och hat.
Hanif, har du 3 tips till oss vad man ska tänka på när man hamnar i drev? För du är ju mästare på det.
Skratta åt det, skit i det och gå vidare.
Det är någonting Hanif Azizi aldrig skulle kunna göra.
Nej,
så...
nej, han skulle inte kunna sova för mig. Alla som till med på hans sida. Liksom. Den där killen är Sveriges största snöfling.
Okay. Hej, Hanif, var det någon som pratade om blod är tjockare än vatten för inte så länge sedan? Fan är det här?
Varken du eller jag har släkt i det här landet.
Nej, vad fan är det? I alla jävla år har jag försökt att försvara dig för, i alla sammanhang och sagt att fan, vi kommer ändå från samma ställe. Jag måste försvara Hanif Ceder och det här du ger tillbaka till mig. Fan alltså, det här kommer jag komma ihåg.
Jag tycker det vore väldigt rasistiskt av dig att ta min sida bara för att vi har samma etnicitet.
Och bakgrund och samma föräldrar i samma rörelse och allting. Det är rasism.
Det är någon form av klanlojalitet.
Helt orimligt. Hanif, vad händer i sommar?
Jag ska få tillbaka körkortet och sen ska vi spela in lite motorprogram. Jag ska försöka vara på landet så mycket som möjligt, försöka bli vaccinerad och klämma in någon chartersemester förhoppningsvis.
Det låter som en fin sommar.
Ja.
Ja. Men du, vi får
ta hand om er.
Ja, ha det bra.
Hej.
Ha det bra.
Hej.
Fan, vilken otacksam jävel. Jag ska aldrig försvara honom här den efter.
But I kind of like it's a dilemma a bit with the whole thing with Emma. I was like looking at it and I didn't know what to think because I kind of like the way she's behaving is very strange, but also it reflects some kind of like.
Men om du blir lite attackerad,
lite taskigt to say psychological instability, but I mean like she really like she went for several days writing tweets saying that Hanif is lying and things like that when he's not really lying, I would say. Mm-hmm. But what do we do with, apart from Emma, but because I don't want to talk about her much, but what do we do with people who have some power or have a degree of power but at the same time somewhat fragile? It becomes a bit of a dilemma, you know what I mean? Mm. It's a bit difficult to, you kind of like want to be a bit soft against them, but also they have a lot of power and you're, I don't know.
Har du något exempel? För jag försöker alltid, vadå?
Emma.
Nej, men alltså, jag tänker alltid så här tit for tat strategy. Jag är aldrig den som, eller jag vill tro i alla fall att jag aldrig är den som initierar någon sorts social media aggression. Jag vill tro att jag är den som inte bara startar igång något helt utan fog.
Right.
Men om någon går på mig, då kommer jag inte sitta tyst i alla fall. Men jag kommer inte så här börja skrika massa skällsord, utan jag kommer för sakligt försöka bemöta. Sen om jag upplever att personen är fragile, whatever, det tar inte jag hänsyn till om en specifik person försöker attackera mig för något som jag inte tycker är rättvist.
Jag har en annan strategi. Det är att om någon gör sig på en, försöka ligga lågt och inte göra så mycket. Alltså inte gå till angrepp, inte vara offensiv eller någonting. För jag vill inte behöva vara den personligheten. Jag vill inte vara det, ha det sättet. Det är inte så jag vill ha det. Och då skiter jag det helt och hållet.
Fast man behöver inte vara offensiv på det sättet. Till exempel när Dyngbaggegalan, de har ändå 500 000 följare eller fler. Mm. När han går ut på Twitter och skriver lögnaktigt att här sitter en polis, hänvisade till dig då. Här sitter en polis och skrattar åt människohandeln. Alltså jag kan ju inte sitta och bara hålla käften. Men då går jag och försöker artigt, eller så artigt det går i den mån, bara säga att det här är inte sant, det är bullshit. Och åtminstone försöka få personen att ta bort det. Men man behöver inte vara otrevlig och skrika massa skällsord och försöka liksom karaktärsmörda personen.
Nej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.